välkomna till Knytpodden, forumet för ungas berättelser och frågeställningar i civilsamhället. Knytpodden produceras av projekt Nexus, ett treårigt samverkansprojekt som finansieras av Allmänna arvsfonden. Vi har 4 riksförbund bakom Nexus. RUM, Riksförbundet Unga Musikanter. SUB, Riksförbundet för Subkultur. Ung Media Sverige och Kontaktnätet. Vill du veta mer om projekt Nexus hittar du det på Knytpoddens Facebook-sida.
Hej och välkomna till Knytpodden. Jag heter Per Magnusson och kommer från RUM, Riksförbundet Unga Musikanter. Och idag tänkte jag prata med en gäst med stor erfarenhet av att göra poddar. Då tänkte jag hälsa Charles Metsma välkommen här till detta avsnitt. Och detta gör jag för att jag ser Charles som en mer eller mindre en expert med cirka 70 avsnitt i civilsamhällespodden. Och då tänkte jag göra en liten rolig grej här, för du frågar alltid dina gäster en och samma fråga i varje poddavsnitt. Och det är hur du blev en engagerad människa. Så jag tänkte fråga dig det för en gångs skull, så får du chansen att berätta.
Ja, men vad kul. Kul att vara här också. Nej, men jag har under hela min uppväxt på något sätt varit involverad i många föreningar, men framförallt som deltagare. Jag förstod aldrig riktigt det här att det fanns ideella människor bakom allt som hände. Men när jag var 18 år och så tog en av mina kompisar mig i nackskinnet och sa: nu ska du få lära dig spela rollspel. Och jag blev då nedsläpad till Shadow Players spelförening i Hallstahammar och började delta i verksamheten där också. Men sen plötsligt efter några månader så kom frågan: visst kommer du på årsmötet? Mm. Och jag skrynklade ihop ansiktet och frågade: men vad i helvete är ett årsmöte för någonting? Och jag fick det förklarat, jag förstod det inte. Men jag bestämde mig för att gå i alla fall. Jag kom in i styrelsen utan att ha en aning om vad jag gjorde. Och när jag berättade om det hemma, att så här, jag har blivit sekreterare i en styrelse, så började de säga: ja, men det där är nog ingenting man bara gör hur som helst. Det innebär ju ansvar, och nu får du ändå ha koll på vad du pysslar med. Så jag började läsa på och engagera mig och insåg att men det här var på många sätt någonting jag saknat hela mitt liv. Och på något sätt så gick jag från att vara, ja, men ha ganska låg mening med livet, till att hitta någonting där allting som jag var bra på, allting som jag tyckte om, fanns på en och samma gång.
Mm. Ja, men vad bra. Det känns som att din ingång där är ju inte helt ovanlig, att bli medsläpad på något möte. Det känns som att den återkommer i många av mina vänners engagemang, har startat någonstans i kanske ett källarhål med rollspel eller liknande också. Men då har du alltså gått från att engagera dig allt mer och mer till att faktiskt göra en podcast om civilsamhället. Och då tänkte jag lite korta hur du startade den och vad du hade för idéer kring det.
Ja, alltså egentligen så startade jag allt med att jag började lyssna på poddar själv, och det gjorde jag relativt sent. Men jag blev ganska kär i formatet direkt, just för att det var som radio fast utan all den här musiken som någon med en helt disparat smak har valt ut. Så det var bara det intressanta kvar. Och väldigt snabbt så föddes ju viljan att göra någonting själv, och det första var faktiskt att jag och min fru började göra en som vi kallar för Kanske-dansen. Men det var oklart om vi skulle tycka att det var kul eller inte i längden, så vi bestämde oss för att vi skulle spela in 10 avsnitt innan vi släppte någonting alls. Och under den tiden så började också mitt föregående jobb på Sverok att släppa Sverok-podden. Så där liksom startade allting. Och jag kunde ingenting alls om ljudredigering, och jag kan nog inte så mycket nu heller. Men allt jag gör så har jag bara snott från tutorials på YouTube och efterapar det som andra gör, och det funkar tydligen. Och sen efter det så kom civilsamhällespodden, och den startade jag väl dels för att jag personligen ville få en anledning att träffa och prata med smarta människor, för jag upplevde att mycket av det som jag fick vara med om som heltidsarvoderad på nationell nivå fanns inte riktigt att komma åt på något annat sätt än att vara just heltidsarvoderad på nationell nivå, och det är det ganska få som är. Och sen efter det så har jag startat 2 andra poddar också. Så att totalt så är jag nog uppe i någonstans runt 200 avsnitt vid det här laget.
Ja, men lysande. Jag tänker att vi kommer in lite på det tekniska och det praktiska, så att vi kan ta lite lärdomar där också. Jag hoppar vidare då och tänker att du har ju intervjuat väldigt många intressanta människor då inom framförallt civilsamhället. Finns det någon, vill du berätta någon anekdot eller någon specifik händelse som du vill lyfta fram här? Kanske någon utmaning eller något som har varit extra roligt?
Alltså, det finns inte jättemycket som är så intressant, utan det har varit inspelare av avsnitt och inte så mycket har gått på tok runt omkring. Första avsnittet med civilsamhällespodden, där hade jag inte lärt mig att dubbelkolla inställningarna, så det spelade in på min laptop-mikrofon istället för den fina mikrofonen som stod där i mitten. Sen så har det ju varit en annan kul grej, var väl att det tog ungefär ett år att få till avsnittsinspelningen med Amanda Lind, som är demokrati- och kulturminister. Mest för att det fanns, ja, hon är så väldigt upptagen och det skulle gå igenom många olika kanaler fram och tillbaka, men till slut så blev det av.
Ja, jag kan tänka mig att det är inte helt enkelt att få henne på kroken, men väldigt bra avsnitt. Ska vi ta lite för våra lyssnare då, hur det praktiska arbetet går till? Vi behöver inte fördjupa oss liksom på detaljnivå, utan mer hur ser processen ut för dig, Charles, när du börjar från en idé till att avsnittet är färdigt och det finns tillgängligt för en lyssnare?
Ja, men det är en ganska lång lista faktiskt. Den blev längre än vad jag hade tänkt när jag började skriva. Men det börjar ju egentligen med att jag tar kontakt med en gäst och vi bestämmer ett övergripande tema och kommer fram till att vi vill köra. Sen ska det bokas datum och plats och sen så låtsas jag förbereda mig inför det här. Oftast så är det bara en kvart innan som jag skriver ihop någonting. För jag jobbar mer med att försöka fånga ett samtal som får bölja snarare än liksom en sportintervju på något sätt. Sen på inspelning så sätter jag upp all utrustning, testar ljudet, dubbelkollar alla inställningar. För som sagt, man vill inte spela in på laptop-mikrofonen om man kan slippa. Och sen så går jag igenom en checklista med lite saker som jag säger till alla gäster och det praktiska saker. Men också för att etablera någon slags trygghet, att det känns bekvämt och att vi kommer in och är uppvärmda och klara. Vi spelar in. Jag sparar inspelningen och det gör jag alltid i samma sekund som vi är klara, innan vi ens har sagt hej då, för att jag vill inte att det här ska försvinna. Vi tar en avsnittsbild, vi tackar varandra, jag åker hem och klipper avsnittet. Jag spelar in ett intro och ett outro och lägger in vignett och stinger och allt sånt där som har med ljudet att göra. Sen är det skriva avsnittsbeskrivning, redigera en avsnittsbild, schemalägga publicering på hemsidan, schemalägga inlägg på Facebook och Instagram. Och sen skickar jag info om när avsnittet kommer ut till gästen och ger instruktioner om hur gästen eller dess eventuella organisation kan hjälpa till med spridandet. Och så efter att det har publicerats så skickar jag ut det i några Facebookgrupper och sen så är det hantera reaktioner. Så att det är ändå en ganska gedigen lista bara för att få till ett avsnitt.
Mm, det håller jag med om. Det känns som att det finns ju en logisk följd i hur du arbetar, och för min egen del så håller jag ju nog med om alla stegen, bortsett från att vi är ju fler som jobbar med Knytpodden, så att jag behöver inte göra alla de här grejerna själv, men det gör ju uppenbarligen du, och då tänker jag att det är ju, då kräver ju ett avsnitt ganska så mycket.
Ja, alltså någonstans så brukar jag räkna att en timmes avsnitt tar ungefär mellan 4 och 8 timmar, ofta beroende på resor eller om någonting krånglar längs med vägen, men det är ändå en betydande arbetsinsats, även när jag gör det på minsta ansträngningsnivån.
Mm. Precis, och det kan ju vara bra för lyssnare att veta att det tar sin lilla tid att sitta och klippa ett långt avsnitt. För nu ska vi nämna också att det är inga små avsnitt som du sitter och jobbar med. De ligger oftast runt en timme och det kan ofta vara ännu mer än en timme. Att lyssna igenom det så att det är ett okej avsnitt, det tar ett par genomlyssningar och det är mycket finlir och mycket sådär klippa och klistra här och var som kan ta mycket mer tid än vad vi kan tro.
Som sagt så jobbar jag ganska mycket med minsta möjliga ansträngning, så att jag brukar räkna med att klippningen tar ungefär 1,5 till 2 gånger avsnittets längd att färdigställa. För jag klipper bort extremt lite, det är mer för att få det så tajt och bra som möjligt, men jag håller inte på att redigera innehållet eller vad man ska säga.
Mm. Min upplevelse är väl att du är väldigt bra på att föra ett samtal, så du fastnar inte så ofta kanske i att behöva ta om. Nu kan jag ju säga för lyssnarna här att jag har redan stakat mig ett par gånger, så att jag kanske får klippa mer för att jag har sämre flow. Så att det är ju avgörande naturligtvis hur pass van du är som samtalsledare. Men jag tänker bara en följa upp med en teknisk fråga. Vilka typer av program jobbar du i då, digitalt till exempel med ljudet?
Jag använder Audacity till allt. Ett gratis program som jag har en del vänner som kan mer, som försöker få mig att gå över till just en digital audio workstation, som de så vackert heter. Men jag har vant mig vid Audacitys nycker och får det att fungera.
Mm. Ja, men jag tror att det är väl ett bra tips generellt att hitta ett verktyg som du känner dig bekväm med. Så kan det vara vilken nivå som helst egentligen. Det behöver inte vara så avancerat att klippa ljud. Bara du förstår vad du faktiskt gör och hur du kan utnyttja verktyget på bästa sätt. Det, så brukar jag tänka. Och jag kan jobba med lite olika och jag vet att mina kollegor jobbar med helt andra program som jag inte har koll på. Så att jag tänker också på det som du sa innan med att det finns ju så himla mycket information att få via YouTube och så vidare. Där allting går att hitta. Allt från om folk ska ställa in kompressorer eller klippa bort tystnad eller reducera bort brus och så vidare. Men det är kanske en specialpodd om hur vi hanterar själva ljudet.
Ja, men jag har bara snott inställningar. Första jag hittade visade mig vilka steg jag ska göra och vilka inställningar jag ska ha. Och de har jag mer eller mindre kört på sen start. Och det funkar ganska bra för det mesta. Ibland får jag experimentera lite, men det är inte... Alltså, om jag inte vill förstå vad som händer, utan bara få det att funka bra, då krävs det inte så mycket. Jag behöver heller inte veta hur motorn fungerar i min bil, men den tar mig ändå från punkt A till punkt B.
Jag förstår. Jag tänker lite vidare då. Då vet vi på, då har vi i stora drag hur din arbetsprocess ser ut. Hur gör du då med, du var lite inne på hur du jobbar med själva spridningen. För det är ju viktigt att någon sen lyssnar, tänker jag, på resultatet. Det känns ju som att lägger vi ner tid så vill vi gärna att någon hittar det på ett enkelt sätt. Hur tänker du med kanaler och sociala medier och liknande? Har du strategier där som du vill dela med dig av?
Jo, men först så vill jag nog säga att jag bryr mig inte jättemycket om hur många som lyssnar, utan jag gör det nog lika mycket för mig själv också, och de som lyssnar och känner att de får ut någonting av det, det är ju förstås positivt, men det är inte, i så fall så hade jag inte valt att göra timmeslånga avsnitt om exempelvis styrdokument, eller hur man skriver styrdokument om det var så att jag ville nå massorna. Nej, men så spridningsmässigt så har jag en Facebook-sida och en Instagram där saker och ting läggs ut. Men efter varje inspelning så uppmuntrar jag förstås också gästen själv att sprida i sina kanaler. Och sen är också två stycken Facebook-grupper som heter På dagordningen och Ungdomsrörelsen viktiga, eftersom att de på något sätt samlar ett koncentrat av de som är intresserade av just civilsamhällesfrågor. Men överlag så tycker jag att det är ganska tråkigt att arbeta med marknadsföring, och det blir nog det jag lägger minst tid och energi på. Hade jag gjort det bra så tror jag att man hade fått lägga till någonstans runt 4 timmar till per avsnitt utan att blinka.
Mm. Jag förstår. Jag tänkte hoppa lite tillbaks till det här med själva samtalet. För det känns ju som att det är ju liksom fundamentet i civilsamhällespodden. Att du pratar intensivt med en person under en lång tid för att hitta fram till kanske en kärna eller liksom konsensus eller någonting sånt där. Hur upplever du skillnaden mellan ett digitalt samtal och ett fysiskt samtal? Och vad har det för och nackdelar eller utmaningar?
Ja, alltså, för mig personligen så är skillnaden inte jättestor, för jag är ju, det är inte bara nu under pandemin som det här med digital kommunikation dykt upp, utan jag har ju många vänner som jag känner hur de mår bättre på genom att lyssna på deras röst än att se deras ansiktsuttryck, för det är så vi har umgåtts. Jag skulle säga att den stora nackdelen med den digitala inspelningen är att det ställer högre krav på gästen. Alltså, vad har de för utrustning, vad har de för teknisk kompetens, kommer de tänka på att befinna sig i en ljudfri miljö och ja, men allt sånt här, vilken mikrofon har de. Men samtalet upplever jag ofta fungerar ganska lika bra. Fördelen med att ses fysiskt i köttvärlden är på något sätt att det minimerar felkällorna, och det är ganska trevligt. Men fördelen med att det är digitalt är att det är lättare att få till olika inspelningar, för att det passar bättre in i alla inblandade scheman.
Mm. Ja, men bra. Jag håller ju med där. Det finns en känslighet med den digitala som jag har upplevt väldigt mycket i mitt arbete här, att jag blir lite maktlös när jag inte kan påverka min gästs ljudkvalitet.
Och sen så någon gång så får du istället mig som frågar, ska jag spela in lokalt så att du får min fina mikrofon istället för Zooms komprimerade ljud.
Exakt, och det gillar ju alla som tycker om bra ljud. Vi nämnde innan format, att du gärna rör dig i det lite längre formatet. Och det, som poddlyssnare själv, så älskar jag långa, härliga, djuplodande diskussioner och samtal. Och utredande av vad så det är, rollspel eller något annat spännande. Så ju mer tid ju bättre för mig, och jag använder det också i ett sånt sammanhang att jag tillåter mig ha väldigt lång tid på mig att lyssna på det. Men Knytpodden har haft diskussionen om att eftersom vi riktar oss i första hand till unga människor, att det kanske är ett lite annat förhållningssätt bland de som är under 25 och kanske inte har den här samma typen av inställning till långsamma samtal. Vad tänker du kring det? Vad skulle du ge för tips till folk som gör podcastar i förhållande till sin målgrupp?
Ja, alltså det första är väl att jag inte vet riktigt om det breda antagandet att unga inte vill ha djuplodande, långa grejer, om det stämmer. Jag vet att jag stöter på den uppfattningen ofta, men jag har inte sett det beläggas så mycket. Däremot så verkar det vara en generell trend som finns överlag i samhället. Om man vill generalisera så tror jag att vi ändå ska ta in allt och alla. Och det finns ju väldigt mycket en uppfattning om att, speciellt i så här svenska podd-communityt, att det bästa är att klippa jättemycket och ha det så kort som möjligt. Men jag tycker inte, jag är mer så som du, jag tycker om att få ta del av någonting fullt ut. För att om jag hittar någonting som är intressant och sen plötsligt så tar det slut innan det är färdigt, då känns det mer som att ja, men jag var sugen på te men jag fick en kopp ljummet vatten. Det blir liksom otillfredsställande på något sätt. Så det långa formatet är kanske då förstås, eller är förstås inte för alla, och jag tror att det leder till att färre lyssnar. Men som jag sa så är lyssnartalet inte intressant, utan för mig är det mer intressant vad vill jag skapa, och sen får det vara till för dem som uppskattar det som jag vill skapa.
Mm. Det är väl en bra approach, tänker jag. Ska vi avslutningsvis här då tänka på personer som lyssnar på det här, som är sugna på att dra igång en podd. Vad skulle du ge för avslutande tips här?
Mm. Ja, men det absolut viktigaste, tänker jag, är att börja. Alltså bara dra igång. För det spelar ingen som helst roll hur perfekt idén är om den aldrig blir verklighet. Och det kommer alltid finnas saker att förbättra eller nya saker att lära sig, men inget av det spelar ju någon roll om det är så att man inte börjar. Och du nämnde ju det här lite tidigare att det är trevligt med bra ljud. Men jag skulle nog ändå säga att tänk inte för mycket på teknik, utan tänk snarare på innehållet. För vad ska avsnitten innehålla och på vilket sätt? Det är klart att folk kommer reagera om ljudet är tokdåligt. Men folk kommer höra av sig om de tycker att det är för dåligt. Det finns inget som gör folk så benägna att höra av sig som dåligt ljud. Men just fokusera inte allt för mycket på det. För det finns gott om jättestora poddar med totalt undermålig ljudkvalitet som drar till sig stora lyssnarskaror. Men jag känner i alla fall till ganska få poddar med perfekt ljud men som har tråkigt innehåll som på det har blivit stora. Och som jag nämnde tidigare, när det här kanske-dansen som jag och min fru startade, det började vi spela in på headset på våra mobiltelefoner. Och vi hade tagit en strumpa och satt fast med hårsnoddar som ett litet puffskydd. Och om man vill, alltså det behövs inte mer teknik än så. Det var saker vi redan hade hemma, vi kunde köra igång och ljudkvaliteten är helt okej. Det går ju att gå in och lyssna och se vad det blev av det. Och det här är headset från 2017, sen dess har det gått framåt. Tekniken är ändå det minst viktiga i sammanhanget.
Mm. Så ditt tips är alltså att bara tuta och köra?
Ja, men jag tänker att det är bättre att börja så i alla fall. För då får man se längs med vägen vad man behöver korrigera istället för att fantisera om vad som behöver vara perfekt innan man startar.
Mm. Och fokus på ett bra innehåll. Och jag tänker att det ligger väl nära till hands att rekommendera att prata om sånt som vi gillar. Sen finns det ju poddar som pratar om sånt som de inte gillar. Men så om det finns ett djuplodande intresse så är det stor chans att det blir intressant bara för att personerna engagerar sig, tänker jag.
Ja, och det kan vara hur smalt som helst. Som jag nämnde, en av de senare poddarna jag startat heter 40K-podden och den behandlar ett fiktivt universum i ett spel som heter Warhammer 40 000. Alltså vi har en historiepodd i ett fiktivt universum. Det är väldigt smalt, men det är kul ändå att göra det.
Det låter underbart. Då skulle jag vilja tacka dig, Charles, för det här samtalet. Du har väldigt mycket kloka erfarenheter här som jag tänker att vi hoppas att folk tar till sig och går ut och genast börjar göra massa intressanta poddar. Vill du ta en liten sista sekund och bara säga var och hur folk kan hitta dina poddar?
Ja, alltså de finns ju, som man brukar säga, där poddar finns, för att jag ska ha lyckats få ut dem överallt i alla poddtjänster. Men annars så är väl framförallt civilsamhallespodden.se om det är så att du inte är en van poddlyssnare. Och jag vill också nämna det så här på slutet. Dels tack för att jag fick komma, men också att om det är så att någon har frågor eller vill diskutera liksom själva poddandet som så är det bara att höra av sig. Jag tycker jättemycket om att prata med människor om allt som jag är intresserad av. Så att, och kontaktuppgifter finns lite varstans på internet. Det är inte så många som heter TJARLSMETZMAA. Så hittar ni någon sån, Charles Metzma, så kommer ni troligtvis ha hittat mig.
Det låter väldigt bra. Då tackar jag återigen. Tusen tack och vi hörs och ses snart.
Ja, tack.